Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 med mig Gunilla Grell Lundgren. Och nu säger jag välkommen till Anders Söderqvist.
Tackar så mycket.
Anders och jag gjorde ett program som gick på Tyresö Radio i januari 2020. Och då hann vi inte med det vi ska prata om idag. Och idag tänkte jag att vi skulle tala om butan. Butan, vad är det? Butan är en färglös och lättantändlig gas som saluförs under namnet gasol. Men det är inte gasolen vi ska tala om, utan det lilla, lilla landet i Asien som heter Butan. Och där har du varit, Anders. Men du, jag skulle först fråga, hur står det till i coronatider?
Här i Sverige är det besvärligt. I Butan är det lite annorlunda. I mars månad stängdes gränsen totalt. Om man ska komma in där så måste man sitta i karantän i 21 dagar. Och då har man upplåtit i dagsläget de hotell som finns. Då får de bo där gratis. Man har gränspatruller som ser till att det är ingen som tar sig in i landet.
Du har lite kontakt med Butan fortfarande?
Nej, inte direkt. Det vill jag inte påstå.
Men du har läst på?
Ja, jag har läst på lite och följt med liksom vad som har hänt sen jag var där. Jag har träffat människor också som har varit där i samband med affärsutbyten och så, som har skett på senare tid.
Mm. Du har ju jobbat mycket med sågverk och arbetarskydd på sågverk.
Ja, sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om arbetsvetenskap. Arbetsmiljö, arbetsplatsutformning, säkerhetsfråga.
Du blev anställd av Skogshögskolan i Garpenberg i något projekt som heter Food and Agriculture Organization. Det är ett FN-uppdrag.
Ja, det uppdraget gick via Skogshögskolan i Garpenberg då. Det här var för 30 år sedan. Alltså det har hänt mycket sedan dess.
I slutet på 80-talet alltså.
Ja.
Och då fick du ett uppdrag att göra någonting i Butan.
Ja, jag hade två erbjudanden att välja mellan. Det ena var till Jakutsk, som ligger norr om Mongoliet i östra Ryssland. Men det är liksom...
Det låter kallt.
Det låter inte möjligt att åka dit. Men Butan var ju spännande. Och då var det fort upp med en karta och titta var ligger det någonstans. Ja, jag visste ungefär vad jag skulle leta, men det var ju intressant att se att det låg, jag vet inte om det var en gammal karta, mellan Tibet och Indien, men numera mellan Kina och Indien.
Det är inte så många svenskar som har varit i Bhutan, tror jag.
Nej, inte då när jag var där.
Men kungen har varit där.
Ja, det är riktigt. Kungen, han har två gånger till och med han varit där. En gång för att klättra i bergen tillsammans med familjen. Men sen var det ju för inte så länge sedan ett industriutbyte eller våran kung tog med sig företagsledare. Ja, skulle göra reklam för sina produkter då. I Bhutan är 60% av landet är ju skog. Mm. Så att skogsbruk är ju det de lever på, det och elektricitet från alla, ja, det är mycket vattenfall. De är ganska unga. Det är ju väldigt bra utbildade invånare.
Även kvinnorna tydligen.
Även kvinnorna. Det har ju varit utbildning har skett på engelska, kanske på grund av att England var då skyddsmakt, heter det väl.
Skyddsmakt?
Kanske. Ja, under lång tid innan Indien tog över det efter andra världskriget här någon gång. De stod väl för utrikes diplomatin. De har ju ingen försvarsmakt i Bhutan. Nu kanske de har...
Du, vi har inte pratat om hur stort, eller rättare sagt hur litet Bhutan är.
Det är nästan inget land. Det är, men det är lite mindre än Schweiz, tror jag. Det är den storleksordningen.
Så. Och det är inte så tätt befolkat heller.
När Indien kom med i FN, det var på 70-talet, då uppskattar man att det var 1 miljon invånare.
Som 2 i Göteborg ungefär.
Ja. Och sen år 2000 då uppskattar man att det var 2 miljoner.
Oj!
Och sen en tid efter det så gjorde man en folkräkning. Då kom man upp till 760 000.
Personer.
Ja. Och hur kan det vara så då? Jo, då i början alltså då när man uppskattade första gången på 70-talet. Då var det många från Tibet och Nepal som hade flytt in i landet. Men sen nu på senare tid då, så har man rensat ut så att man har kört iväg nepaleser.
Kört iväg?
Ja, till då läger i Nepal dit de flyttat alla som inte var bhutaneser på riktigt.
Det var på 2000-talet alltså?
Ja.
Ja. De hade mycket skog och har kanske fortfarande mycket skog.
Ja.
Hur var det med klimatet där?
Jo, det ligger ju längs efter Himalayas södra sida. Så längst upp på 750 meters höjd eller någonting sånt där.
Aj då. Det blev lite fel på kommatecknet där. Det högsta berget i Bhutan är 7 570 meter högt. Jätte, jättehögt!
Där är det ju arktiskt klimat. Och nere vid gränsen till Indien är det ju, ja, nästan tropiskt. Det är ju jättevarmt då på sommaren. Och sen är det ju i dalgångarna, det är ju mycket berg som stiger upp, men i dalgångarna och på de platåer som utgör då marken, där växer det ju mycket skog och det är ju huvudsakligt. Sen finns det mineraler och annat som de har börjat gräva fram.
Aj då, stackare, de kanske blir plundrade. Ja, vi hoppar lite hit och dit nu, men vi ska försöka förklara saker i alla fall. Ditt uppdrag var att titta på arbetarskyddet, det var det här du sa, i en fanerfabrik.
Ja, de höll på att bygga sin industri. Och när jag skulle dit då höll man på med ett område där de skulle bygga då både fanerfabrik och flishantering och sågverk för övrigt.
Mm. När du säger att de hade mycket skog och hade fanerfabrik, då tänker jag skogsskövling. Hur var det med det? Vet du det?
När jag var där, då när man skulle ta ut träd så tog man ungefär en grupp av 3 träd som stod på ett område. Då, så tog man ett av de 3. Och det gjorde man för att inte erosionen skulle ställa till det för dem. Så de hade huvudet med när de bestämde vad de skulle ta ut ur skogen. Och sen återplanterades du.
Hur var det med koldioxidutsläppen?
Det är ju så att ungefär 3 gånger så mycket koldioxid som de släpper ut, det tas om hand av skogen och i övrigt. Så att de är alltså på minus 300%, höll jag på att säga.
Klimatmålet.
Ja.
Hoppas att inte industriländerna kommer att börja skövla. Hur var det med befolkningen där? De var unga, sa du.
Jo, de som jag träffade då under den tiden som den här industrin utvecklades, då skickades ungdomar utomlands för att lära sig vissa yrken. Till exempel när de fanerfabriken byggdes, då hade man skickat alla som jobbade då, som hade något form av ansvar i för verksamheten, hade tidigare blivit upplärd på den fabrik som tillverkar maskinerna. Varje maskin hade en bas från Bhutan, och sen var det då nepaleser eller tibetaner som jobbade. Och det var många kvinnor som jobbade i fabrikerna. Men de mest utbildade, det var bhutaneser, och de var väldigt unga och pratade bra engelska, så att det lät som om de var mycket, mycket kunniga inom alla områden.
Hur var det? Det är ju, Bhutan är en väldigt ung stat.
Ja, på 1800-talet så var det ett område som bestod av ungefär, tror jag, 20 distrikt. Och i de distrikten då fanns det någon stad som skötte om det där distriktet, och där den rike mannen hade bestämmande rätt över det hela. Det där slogs ju ihop då i början på 1900-talet. Då bestämde man att man ville ha en monarki, så man valde någon av de här stora familjerna. Man valde då en ur familjen Wang Chuk, den första kungen alltså.
Man valde sig en kung helt enkelt.
Ja, det skulle ligga på den släkten i all framtid, ungefär som vi har i Sverige. Så att det väljs ur släkten Wang Chuk, och dagens kung heter också Wang Chuk i efternamn. Bhutan styrdes då av två familjer i stort sett.
Men de turades om på något sätt?
Ja, de bytte det där.
Så först så var den ena kung och den andra statsminister,
ja,
och
sen bytte, så bytte man. Ja. Och en annan sån där udda grej de hade, det var att på sommaren flyttade de längre upp på bergen där.
Fäbod?
Ja, och hade hela regeringen med sig.
Jaha.
Och på vintern hade man verksamheten längre ner i Dalarna där.
Det var en lång resa från Tyresö till Bhutan, och det gick inte alltid som på räls.
Strulet med resan från Rom till Calcutta, det tog alltså 3 dagar att flyga med alla stopp, alla olycksfall som inträffar.
Det var inte direkt flyg direkt.
Nej, det var det inte. Under den resan så blev jag bekant med en engelsman som hette Kevin och en indier som hette Ravi. När jag till slut kom fram till Calcutta, då hade sista flyget till Bhutan gått. Så nästa flyg går på måndag. Det fanns ingen portier eller någon disk som Druk Air hade någon service vid. Det var stängt, de kommer tillbaka på måndag var beskedet.
Var det mitt i natten också?
Nej, vi kom nog dit på förmiddagen. Ja.
Mm-hmm.
Då hade jag ju räknat med att bara byta flyg och så åka till Bhutan. Men nu måste jag ordna någonstans att bo. Jag måste byta biljett, för biljetten gällde ju inte på måndag.
För då vill jag köpa ny då.
Ja, jag måste ha det. Och då var det frågan om vad ska jag göra? Då var jag i panik liksom. Jag hade inga pengar så där. Och då säger den här Ravi, indien som jag mötte på flyget. Jo, men jag har sett en skylt med Druk Air någonstans. Och så funderar han länge. Jo, jag tror jag vet vad det är. Så, vi åker dit. Så både den här engelsmannen följde med, för han var ju också försenad.
Ja, han skulle till Bhutan också kanske.
Ja, nej, han skulle på södra Indien. Men då hängde han med då, för vi skulle ordna hotell och allt sånt. Så åkte vi med och vi satt i en taxi. Och så jag satt i taxi då med de här två killarna, från en indier och en engelsman. Och så körde de inåt stan. Och vi kom mer och mer, såg det ut som Graningsringen som vi hamnade i.
Miljonprogrammet kanske.
Ja. Och då sa han, ja, här någonstans ska det vara, vänta, så stannade taxin. Jag var skraj, visste ju inte om jag skulle bli robbad eller vad det skulle vara. Och så gick han in dörr där och så kom han ut. Jo, här är det, sa han. Och så följde jag med honom in. På en liten skylt där innanför dörren så stod Druck är en trappa upp. Och då gick vi naturligtvis upp där och då kom vi in och det var bara ett vanligt enkelt bord. Två stolar. På ena stol satt en kille i 30-årsåldern någonting som hade något papper framför sig. Och vid sidan om satt en äldre man som tydligen båda var från Bhutan. Den äldre mannen hade nog kontroll över det här eller liksom var hjälpreda åt den här killen. Och då fick jag biljett och så skulle jag betala. De skulle ha kontanter.
Hade du dollar eller vad hade du?
Jag hade bara kort.
Oh.
Och då säger den här Ravi, ja, du kan få låna av mig, sa han. Och så tar han upp pengar och så betalar han min flygbiljett.
Kevin då, han skulle också flyga?
Ja, han skulle flyga söderut och han skulle också ligga kvar då. Så vi fick tag på ett hotell vid flygplatsen då. Så när jag hade fått biljetten så satt vi oss i taxin så körde vi tillbaka. Då kunde jag hämta ut pengar i automater på flygplatsen och betala Ravi. Så säger han det, jo, jag kommer att hämta er 7 ikväll.
Ikväll?
Ja, på lördagskvällen.
Ja.
Jaha, sa jag. Det var ju trevligt. Då skulle han visa oss Calcutta, sa han. 7, då ringer det på telefon, ja. Att nu är bilen här. Jaha, så går vi ner. Då står en ung kille i indisk serviceklädsel.
Inte uniform.
Som en uniform kan man säga.
Aha.
Jättefin. Och en snygg bil stod där välputsad. Och så skulle vi åka med honom. Så åkte vi runt och han visade...
Men Ravi, var han med också?
Nej, Ravi, det var Ravi hade skickat...
Han hade skickat bilen.
Och så åkte vi ut på stan och så någonstans. Och så stannade han. Och då ordnade den här killen där. Sa han att Ravi bor där uppe, sa han. Så gick vi upp där. Jo, det var han. Och då hade han dukat fram lite grejer och bjöd på lite dricka och vad det var. Och så sa han där, jag har beställt bord på, då var det någon klubb som en engelsk prins var medlem i.
Prins Charles antagligen.
Ja. Ja, det låter bekant på något vis.
Ja.
Ja, det stämmer nog. Då hade han beställt bord där.
Ja.
Så bjöd han på en sen middag där. Och sen skjuts hem.
Vilken service.
Ja.
Och honom och hade ni träffat på flyget.
Ja visst. Det hade ju varit så mycket. Så vi hade ju bildat ett lag. För att klara oss mot alla indier.
Vad då? Var de ficktjuvar eller?
Nej. Det var...
Trängde sig före i alla
köer. Vi stod som stolar.
Ja.
Så hade vi fått tag på stolar. Så gällde det om vi skulle byta en biljett. Eller vi skulle köpa någonting. Under tiden så gäller det att två stannar kvar och
höll i tre stolar.
Försvarade. Ja. Det var helt otroligt hur det gick till.
Alltså. Men det var inget skumt med någon av de killarna.
Nej. Han, den här Ravi, som jag förstod, hade han sällskap med norska. Så han kände till liksom Skandinavien, om man säger så.
Var det hon som hade doktorerat i någonting?
Ja, det stämmer nog det. Mm. Ja, hon var med senare på kvällen, kom och träffade vi henne bara tillfälligt.
Mm. Hade Ravi då kommit till sin destinationsort eller skulle han
vidare? Ja, han bodde i hans läger. Vi var uppe i hans läger.
Så han skulle inte vidare där?
Nej,
utan...
nej.
Han bodde. Oj, fantastiskt. Men han hade nog...
och bjöd sådär främlingar.
Han hade säkert råd.
Ja. Ja, det var ju
rätt. Är det några fler sådana där grejer som sticker ut? Det hände ju någonting överallt.
Ja, hela tiden.
Att det var förseningar och det var inställda plan.
Ja.
Och de gick åt fel håll ibland, tyckte jag.
Ja, det var hela tiden var det sådär. Och så när vi på flygplatsen då, när det skrek i högtalarna då någonting. Och folk tog sina väskor och rusade.
Mm.
Så rusade dit och Ravi sa... nej, vi väntar här, sa han. Vi väntar här. Ja, dröjde det kanske en kvart. Kom de tillbaka och satt och var förbannade. Ja, han kände ju till. Han hade rest så jädra mycket. Han visste hur det fungerar. Va?
Ja.
Men alla turister som bara kunde lite...
ja, de trodde på allt.
Ja.
Du sa att det var 60% skog. Så det var ju många människor som levde av skogen. Och de andra då? Hade de jordbruk?
Ja,
eller?
Under alla tider har de ju levt på jordbruk så att säga. Och när jag var där så var det ju också i huvudsak jordbruk som man levde utav.
Ålderdomligt antagligen. Ålderdomligt.
Men där de bodde, det var ju som mormors mormor bodde.
Aha. Här hemma. Förstår det. Ja. Du, det här med skogen, det är ju deras smala lycka att de kan sköta den här skogen ordentligt. Men de tar ändå ut ganska många träd och planterar de några också. Ja.
Jag läste och jag tolkade det jag läste som att man 2014 hade man en dag. En särskild dag där man skulle plantera skog. Och då gjorde man en beräkning och så bestämde man att nu ska vi se hur mycket vi kan plantera under en timme. Ungefär så trodde jag att de hade lagt upp det. För att det redovisades då att man hade under en timme i Bhutan planterat 50 000 träd.
50 000 träd planterade på en timme.
Ja.
Hur många personer var det som planterade då?
Ja, det var nog en hel del.
Det måste jag ha.
Ja.
Och de fick folket att ställa upp på det här.
Jajamän, utan det är väldigt demokratiskt då och fint tycker jag det verkar vara där.
Ja. Hur levde de? Hurdana hus hade de? Du har ju skrivit i din resebeskrivning att, ja, berätta, hur bodde du när du var där? Du var där i 14 dagar ungefär.
Ja. Jo, de hade en förman där som hade bott där mest, där området byggdes upp. Och det var ett trähus med enkla brädor bara hopslagna. Ett rum och ett kök. I köket fanns det en öppen spis, om jag säger så, en gammal gjuten spis som man ställde en gryta på och så eldade man. Men det fanns ingen skorsten på det, utan röken spreds ju runt i köket. Och sen var det ju så att om man stod utanför huset när det lagades mat, då såg man att i skiktet mellan vägg och tak, där kom röken ut. Så det var ett litet mellanrum där som släppte ut det.
Vilken tur!
Men för övrigt så fanns det ju ingen uppvärmning annat än ett element som jag hittade då när jag kom dit.
Hur uppvärmdes det?
Ja,
fanns det el?
Jo, området fick el från två stora generatorer som kördes då från 6 på morgon till lite sen kväll.
Vad körde de det med? Dieselolja?
Ja, det var dieselolja då som de fick köra. För att det var ju mitt ute i skogen det här. Alltså, eller mitt uppe på berget.
Och där bodde du ensam?
Ja, jag fick tilldelad en kock. Och han kunde koka ris och han la i, ibland la han i lök och ibland la han i några äpplen. Men det var ungefär allt. Så när jag...
Det låter väl, som väldigt många kalorier, hör du.
Ja, jo då, när som kuriosa kan man väl säga det att när jag hade lämnat av, rapporterat i Rom på vägen hem, då fick jag höra av Inga-Lill hemma att någon hade ringt därifrån och sagt det att jag mådde bra och att jag hade gått ner lite i vikt.
Jag kan tro det.
Och då hade jag gått ner 8 kilo i vikt.
Åh, himmel. Och det var ju inte precis tjock innan heller.
Nej. Nej, så att då blev hon orolig.
Men du kunde inte leva på den där kockens ris hela tiden. Fanns det restaurang vid fabriken?
Nej, fanns ingenting, utan det var som en arbetarby. De hade någon affär nere i byn. Men jag hade ju inga pengar och ingenting, utan jag var ju tilldelad den här kocken. Jag blev ju bjuden på middag några gånger när jag var och träffade någon person inne i stan. Jag blev skjutsad in till stan någon gång när det var ett sammanträde. Då fick jag ju lite riktig mat.
Vad var det för typ av mat?
Ja, det var
det jättegod,
kryddad, jättegod mat. Kött och grönsak, mycket grönsaker. Första gången jag kom, första dagen kan man säga, när jag kom till hotellet, då hade man en... höll man på att bygga upp hotellet och bygga upp servicen. Men de hade ju ingen aning om riktigt hur de skulle sköta en restaurang där. För att då hade man importerat en fransk kock eller instruktör kanske man ska säga, som visste hur hotell ska fungera. Som höll på att lära upp då personalen där. Och personalen på hotellet, det var unga människor, 20-årsåldern skulle jag gissa, mellan 20 och 30 år. Några äldre såg jag inte annat än cheferna då, med ministrar och andra.
Hur gjorde du för att få veta vad du skulle skriva i din rapport? Eller du skulle hjälpa dem att arbeta?
Jag skulle skriva, jag skulle ta fram en säkerhetsmanual.
Jaha, ja.
För fabriken. Ja, de som jobbade, det var ju kvinnor och det fanns barn som gick där inne. Och det var några kvinnor hade något barn på ryggen. Och elkablar till maskinerna låg längs golvet. Kunde gå tvärs över golvet så man fick kliva över dem. Så att det var liksom att börja från absoluta början och förklara vad som var farligt och sådär. Och jag hade ju tänkt på det där med att hur ska man utbilda dem så att de förstår vad det är för säkerhet. Då hade jag tagit med mig filmer från Arbetarskyddsstyrelsen och hade en liten projektor med mig. Så det var mycket packning på vägen dit. Och det där var ju intressant för dem att se hur det såg ut i världen för övrigt. Så att varje kväll fick jag sätta upp den där kameran eller projektorn och köra de där filmerna från Arbetarskyddsstyrelsen. Och det kom mer och mer folk där smög in då när vi hade startat och ställde så. Och när det var klart och så sa de imorgon också, sa de imorgon också.
Det var kul att det var något som rörde sig förstås på duken.
Ja, det fanns ju ingenting. TV kom ju in för 20 år sedan bara.
Ja, vid millennieskiftet då ungefär.
Ja. Ja, de som kunde se TV var väl, tittade väl på indisk TV där nere vid gränsen då i så fall. Men för övrigt så
utbytte han på magdansöser som
ja.
Dansar. Du kommunicerade med dem på engelska antar jag.
Ja.
Och de förstod.
Ja, de pratar bra engelska och de pratar sinsemellan engelska hela tiden.
Ja. Förstod de allvaret i det här med arbetarskydd? Hade det hänt någon olycka så de kunde peka på den där sladden? Det var ingen som hade snubblat på den och stoppat handen i sågen eller något?
Jag inte vad jag pratade med någon om då, utan jag försökte ju förklara då att det var ju ministrarna som hade hand om det här, som ansvaret för det här. Det var ju de jag försökte förklara för hur det måste vara då på det här. Och tog upp att man måste ha någon som tog hand om barnen under arbetstid och lite sånt där.
Det hade de inte tänkt på?
Jo, det hade de väl säkert. Men när jag sa det så kände jag mig bara dum. Liksom, att det var ju som självklart grej. Så att det var konstigt att behöva säga det. Så det var svårt att få fram en manual som fungerade riktigt. Så jag vet ju inte vad som hände.
Nej, jag tänkte just fråga det. Vet du hur det gick?
Nej, det vet jag inte. De var väl snälla och sa att det var bra när jag var där. Men jag förstår ju att det måste ju vara lite modernt tänkande till.
Ja.
För där gick man ju barfota. Jag hade ju med mig skyddsskor i väskan när jag kom dit. Men när jag kom till fabriken, när de gick barfota vissa och hade bara små sandaler. Jag tog aldrig fram de där skorna för att det liksom...
Du ville inte trampa dem på tårna.
Precis det. Ja, vad bra.
Innan du åkte dit, när du accepterade det här uppdraget, kunde du föreställa dig var du skulle hamna?
Jag hade inte den blekaste. Inte en chans. Utan varje dag, varje tillfälle var ju en ny upplevelse. Till exempel när jag kom till det här huset som jag stod och stirrade på en lång stund. Så det var ju, hade man blodiglar uppe i fotknölarna där. Och det liksom reagerade jag för då. Då sa jag, ja, du måste ha stövlar så här. Men, och jag fick ju tag på några stövlar till slut. Men då hade man ju blodiglar i stövlarna på kvällen som man fick ta bort.
Fick du några på dig som sög fast sig?
Fastnade. Men det är ju inte något farligt, utan det är bara att ta bort.
Man kanske blir blodfattig.
Nej, det är inget. Nej, de sitter ju inte kvar längre. De biter sig fast. Men
kunde du ringa hem under den här tiden?
Nej. Jag hade ju ingen telefon. Det fanns ju inga
mobiltelefoner på den tiden. Det fanns
inga mobiltelefoner. Utan,
tänk, och det är inte längre sen. Nej, ja, vad fort vår utveckling har gått.
Ja.
Längtade du hem?
Ja, det gjorde jag naturligtvis. Jag menar, när sängkläderna är blöta när man lägger sig och så på morgon så är det en del som har torkat, som har försökt krypa ihop och ligga på den där det har torkat upp lite. Men det luktar ju mögel otroligt alltså i huset där. Och jag hade felaktiga kläder med mig. Jag hade en kostym när jag reste. Den blev ju smutsig och den blev oljig. Och jag kände mig som Peter Lorre i filmen Casablanca. Och sådär smutsig, som förfärligt som kostymen såg ut. Jag lämnade in den för tvätt, men den kom tillbaka då så hade tvättat i lacknafta eller någonting sånt. Så det gick inte att ha kvar den.
Lukten gick aldrig ur.
Nej, kanske. Det gick inte.
Men det måste ju ha varit en underbar upplevelse i alla fall att ha varit med om allt det där.
Ja, man fick en annan syn på till folk har det. Det var, den saken är klar. Och jag beundrar dem väldigt mycket i Bhutan, hur de har klarat sig, hur de har utvecklats. När jag var där, då fanns det bara lastbilar som körde på gatorna. Det har väl kommit lite bilar, men de har fortfarande inte något trafikljus i landet. Utan det behövs inte. Liksom. Det är inte fler bilar än att de... Och en annan sak som var lite läskig när jag var där, det var att vid något tillfälle så hörde jag något konstigt ljud. Då tittade jag ut genom fönstret. Då kom en 30-tal åtminstone hästar rusande längs gatan i Timpu. Och varav en då, en av hästarna hängde boven under benet. Hängde, satt fast bara i något skinnben. Och alla rusade längs huvudgatan och så ner och så försvann runt kvarteret längre ner. Och hundar var det ju, men då fick man ju beskedet att man skulle ha en käpp med sig som man inte, för att de hade ju...
Rabies förstås. Ja. Hur var det med sjukvården? Fanns det något sjukhus?
Ja, det fanns det säkert.
Sen skulle du hem också. Hur föreställde du dig att den resan skulle gå? Och hur gick det?
Ja, jag var ju väldigt skärrad, ska jag säga. För att eftersom det tog 3 dagar på en flygning som skulle ta 3-4 timmar. Så var jag lite rädd. Men det gick ju bra. Jag blev omhändertagen bra utav personal i Bhutan. Även när jag kom till Calcutta. Och sen gick det som på ett snörhem. Jag fick ju stanna i Rom ett par dagar då och lämna av rapporten. Och kom hem till slut.
Ja. Kände de igen dig hemma?
Ja, det var väl så. Inga-Lill var ju förvarnad.
Ja.
Så det var, men det var ju ett riktigt äventyr.
Och sen kom du hem och skulle fortsätta jobba med under svenska förhållanden.
Ja,
hur kändes det då?
Det var en liten stund att vila upp så.
Jag förstår det. Ja, du Anders Söderqvist. Du ska ha tack för att du har berättat det här för mig. Och för våra lyssnare i Tyresöradion.
Ja, tack själv.
Och det här har du lyssnat på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej då!
Hej då!
Och här kommer lite musik ifrån Bhutan.